Podplay.
Jag har liksom, jag kom ut ur snippan med sån här scout. Alltid redo. Medan du kom ut som den här jävla Isotropolis. När hon säger ett skämt och han bara... Där. Det är den första minen när du klev ur.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig Anna Jingede och
Lena Ljungdahl.
Vad skönt att du är tillbaka Ljungdahl nu på riktigt.
Jag är på riktigt tillbaka. Så länge jag är i stillhet så är jag tillbaka.
Ja, men det är gott nog för den här podden.
Jag har fått känna på gammeln.
Just det, du har varit nära att ta klivet från gammeln till... Döden.
Ja. Nej, men den här känslan av att när man går en sträcka och bär typ en matkasse, att behöva stanna, ställa ner,
just
pusta, lyfta upp, lika så komma upp för trappan och så vet man att nyckeln ligger i väskan och man behöver ta the moment för att liksom hämta andan. Har aldrig känt på hela mitt liv.
Alltså det är inte helt fel att få såna där perspektiv till sig ibland.
Nej.
Det är lätt att glömma bort att vi alla den vägen ska vandra. Själv var jag ju med i en podd häromdagen som heter Min död, min begravning. Så det är lite på samma tema, så att säga.
Vilket festligt titel.
Ja, verkligen.
Det är förpliktigar.
Ja, verkligen. Som en parentes så kan jag nämna att vi pratade lite grann innan vi skulle spela in och... Hon som har podden, hon frågar, har vi lite problem, det är svårt för folk att hitta till oss. Eller så tycker de det verkar lite läskigt. Och så här, har du någon idé vad det kan bero på? Ja, spontant skulle jag säga att ordet begravning i en poddtitel kanske inte är... alltså, jag vet inte, det är inte en klickmagnet liksom.
Nej, tror jag. Det är det inte. Men fick du med att jag har en playlist på Spotify med... de bestämda låtarna som ska spelas på min begravning.
Jajamän. Jag tror jag kallar den för dödslistan, till och med.
Ja. Såg hon det som en vanlighet?
Hon reagerar inte nämnvärt på det i alla fall.
Nej. Men hon har också en podd som heter Min död och
just
min begravning.
Just det. Hon har hört lite grejer, så att säga. Hon har levt.
Hon har levt.
Ja. Men du, idag ska vi väl inte prata om döden ändå?
Nej, vi får väl se om vi hamnar där. Men jag har inte det som gameplan.
Nej.
Vi ska ju prata om lite nya lagar och regler som har kommit till oss med tanke på att vi har gått in i ett nytt anno.
Just det. Och det är ju så, alltså det här är återigen ett område som jag är ganska tunn på. Jag har fått läsa på lite grann. Och det slår en ju då att jädra vad mycket arbete det pågår i kulisserna med att revidera vår lagstiftning och slänga ut gammalt och putsa upp lite gammalt och in med lite nytt, helt nytt och fräscht. Varför är det så?
Om jag vänder på det, tänk om det inte hade gjorts.
Ja.
Hur kul.
Ja.
När du ska gå ut och polisiera.
Just det. Det hade kunnat bli komplicerade situationer man hade stött på. Nej, men det är väl helt enkelt så att liksom när samhället förändras så krävs ju att lagstiftningen hänger med, eftersom det också innebär ofta att brottsligheten förändras.
Mm.
Det är väl inte konstigare än så. Och vissa lagar kan ju dessutom i sig påverka både brottsligheten och samhället. Så det här hänger ihop som en liten gyllene triangel.
Det där var kanske en av dina bättre liknelser.
Nej, men låt oss kalla det för treenigheten då.
Mm.
Brottsligheten, lagarna och samhället. Ah, där satt den, känner jag.
Där satt den, där fick du till den.
Ja. Men du, har du lust att packa kappsäcken?
Jag tittade på manus och tänkte så här, gud vad hon snackar mycket skit, ta med mig ut på en resa istället, kände jag.
Kom igen, vi drar. Mm. Nej, men det här med lagar, det har ju varit viktigt genom alla tider såklart och i alla samhällen. Det är ju inte så konstigt. Även om man såklart inte idag kan säga hur pass väl lagar 1000 år före Kristus efterlevdes och så. Det är ju lite osäkert, när ingen heller kunde läsa och sådär. Alltså man undrar ju vilken effekt lagar hade på den tiden.
Men RAR fanns väl då?
Det kom någonstans.
Det var väl då den kom?
Det var där någonstans. Krokarna vid Kristus födelse. En av världens äldsta lagar är Hammurabis lag. Har du hört talas om den?
Nej.
Vi snackar nu 1700-talet före Kristus. Det är länge sedan. Den är ju mest känd för den så kallade talionprincipen. Alltså öga för öga. Tand för tand.
För tand.
Ja.
Ja.
Och det innebär ju förenklat, alltså principen att en kriminell person ska straffas på samma, eller lida samma skada som hon eller han har tillfogat någon annan. Förenklat. Mm. Är du förespråkare av talion?
Åh, jävlar. Vilken filosofisk fråga. Ja.
Eller hur?
Alltså på en sämre dag.
Ja.
Nu hamnar det liksom i mitt hem.
Ja.
Det är kanske ingenting jag direkt så här, aha, kära barn, nu stoppade du inte dina kalsonger i tvättkorgen. Då ska jag lägga mina trosor på ditt golv. Så jobbar jag inte riktigt. Det skulle jag inte vilja påstå.
Nej, jag fattar.
Men man kan ju ibland känna.
Ja.
På känsloregister kan man ju känna att om du gör så mot mig, då vill jag instinktivt göra så mot dig.
Mm.
Och det är väldigt många människor som stannar där på känslenivån.
Och som kanske...
Har du skjutit en av våra gängmedlemmar, då ska vi skjuta en av era gängmedlemmar. Och så tar det aldrig slut. Så den där talionprincipen lever ju i högsta grad.
Ja, men det är väl inte så konstigt att det kan vara den första reaktionen när någon utsatts för ett väldigt grovt brott. Att man känner att det borde vara dödsstraff på vissa brott och allt det där.
Mm.
Så i känslan, ja. Men jag tror inte att syftet riktigt uppnås.
Nej.
Med det tankesättet. I alla fall, talionprincipen och då den babylonska Hammurabis lag kommer ju att följas av andra starka liksom rätter, eller vad vi ska kalla det.
Mm.
Jag tänker då inte carbonara och sådana rätter.
Tattica masala, tänkte jag.
Ja. Men romerska rätten kanske du har hört talas om. De 12 tavlornas lag. Och nu är vi då fortfarande före Kristus, men kanske 500 år före Kristus. Och de här kom ju att kvarleva liksom länge och uppgraderas, kan man väl säga, och leva kvar. Och från den romerska rätten så har faktiskt den svenska rätten hämtat ganska mycket inspiration. Visste du till exempel att offentlighetsprincipen stammar från romerska rätten och även omedelbarhetsprincipen.
Hmm.
Det är lite häftigt. Alltså, kanske ska vi förklara begreppen kanske. Det är pedagogiskt, tänker jag.
Fan, jag tänkte precis, har vi inte gjort det 5000
gånger?
Jo,
det har vi kanske gjort.
Ja, nej, vi gör fan inte det igen. Vi har gjort det så många gånger. Ni får lyssna på våra andra avsnitt.
Då säger vi så. Då pratar vi istället lite grann om naturrätten.
Ja, gärna.
Ja, den hade sin storhetstid under 1600- och 1700-talet och ledde fram till utropandet av de mänskliga rättigheterna bland annat. Och även naturrätten har inspirerat den svenska rätten. Men vet du hur gammal den svenska rätten är, i alla fall som man känner till?
Naturrätten?
Nej. Den svenska liksom lagstiftningen.
Ja, så lagboken anstiftades, eller de sa, ja, så här ska vi ha 1734.
Just det. Men den äldsta rätten etablerades redan på 1200-talet i Sverige.
Vilken var det då?
Då är vi inne nu på landskapslagarna.
Mm.
Ja, man vet ju ganska lite om lagarna i Sverige under den här tiden, av förklarliga skäl. Och varav ett skäl som jag tycker är ganska intressant är att mycket av den här skrivningarna, så förorden som vi säger idag, existerade ju inte, utan det här var muntlig liksom kunskap som upprätthölls av lagmän och andra. Och varje år i Stockholm så läste man upp lagen för stockholmarna. Och det berodde på att många inte kunde läsa. Så att man var ju tvungen att, och man hade ju inte heller liksom informationskanaler på samma sätt som idag.
Nej.
Om man säger så.
Hur många tror jag det kommer att satt sig och lyssna om någon hade gått igenom de 850 lagarna nu?
Ja, idag tror jag inte det skulle vara många.
Nej.
Men det här var en tradition, så här höll man på ända in på någon gång på 1500-talet. Men du kanske har hört talas om till exempel äldre västgötalagen eller Upplandslagen. Alla då landskap hade liksom sin egen lag, förenklat. Mm. Och Upplandslagen var jätteviktig och betydelsefull för den lagstiftning vi har idag. För den förklarade vilken funktion som lagarna hade. Nämligen att land ska med lag byggas.
Mm. Och den legalitet.
Ja, den stammar ju från 1200-talet, 1296. Men jag tänkte bjussa på, bara innan vi reser hemåt igen, några festliga skrivningar i den gamla lagstiftningen.
Mm.
Kan det vara intressant? Till exempel i Södermannalagen från 1300-talet så kan man läsa hur det skulle gå till när domstolen skulle avgöra om någon hade fått ett så kallat lyte. Alltså en kroppsskada.
Mm.
Då står det så här: blir någon huggen i sitt ansikte följer därav ett lyte, så att det synes tvärs över tinget, höljes det varken av hatt eller huva, växer det ej bort inom år och dag, då är lytesboten 3 marker. Och det här är och för att förklara då, så innebär det här att den som hade fått ett sår i ansiktet skulle alltså ställa sig på ena sidan tinget. Man tänker sig då att man satt som i en ring. Och sen ska någon annan ställa sig på andra sidan tinget. Och gör man det då efter 1 år och 1 dag, så ska man avgöra om skadan syns eller inte. Och den får då inte dölja sig av vare sig en hatt eller huva. Så fanns det då ett sår eller en skada efter 1 år och 1 dag, då blev lytesboten 3 marker.
Fantastisk urskiljningsprocess.
Ja, eller hur? Man vet inte heller så mycket ju på den här tiden om synen om brottslingar på den här tiden. Och den ligger ganska mycket till grund för den lag vi har idag. Men om man läser Hälsingelagen från mitten av 1300-talet så kan man få en förståelse för varför man ansåg att det var viktigt att ändå straffa de skyldiga. Lyssna på den här skrivningen, Ljungdahl.
Mm.
Liksom då bland ädelfrukt växer nässlor, tistlar och törne, skall man upprycka dem och bortkasta dem, så att de ej förkväver den goda frukten, så skall man också näpsa, alltså straffa, illgärningsmän och vrångvisa, så att de ej förkväver de goda. Onda människor ska man alltså straffa så att de inte förkväver de goda människorna. Ungefär som när man rensar bort sitt ogräs i rabatterna.
Alltså den första skrivelsen,
ja,
måste jag säga, innan du kom till själva gärningspersonerna,
ja,
den är ju 100% likadan som första paragrafen i min kolonilottsstadga. Det är skrivet på exakt samma språk. Alltså, om du planterar lupiner här så kommer vi att dräpa dig. Det är ungefär det det står, fast sådär.
Ja, otroligt roligt. Det kanske är inspiration från en av de här gamla landskapslagarna. Ska vi också bara prata lite grann om lite speciella brott man kunde begå förr i tiden?
Gärna.
På mormors tid, så att säga. Mm. Nu är vi någonstans 1600-1700-talet, 1600-talet tror jag. Då var det till
jävligt
exempel...
Jävligt gammal mormor du har.
Ja, faktiskt. Mm. Men här var, under 1600-talet så rådde i Sverige en extremt hård syn på av vad man då uppfattade vara avvikande sexualitet.
Mm.
Har du till exempel hört talas om brottet mökränkning? Det här var visserligen under medeltiden, men ändå. Mökränkning.
Nej.
Det handlar om sex mellan två ogifta. Om kvinnan är oskuld, då ska mannen betala böter till kvinnans släkt.
Mm.
Sen har vi lönskaläger då?
Mm, det tror jag att du har sagt någon gång.
Sex mellan två ogifta.
Mm.
Och sen har vi det här med horet, så att säga.
Mm. Ja.
Enkelt hor, dubbelt hor och tredubbelt hor. Alltså, så det... Det är som en glidande skala här, kan man säga. Där enkelt hor är sex,
ja,
när en person med en person som är gift.
Ja.
Var dödsstraff, aha, på det.
Mm.
Dubbelt hor, sex mellan två, när båda parter är gifta. Det är dubbelt hor, mm, det är också dödsstraff. Tre dubbelt hor, sex mellan två gifta som också är släkt med varandra. Dödsstraff.
Ja, det var trippelhoran. Okej. Okay.
Vad har vi för övrigt på... Det är ju intressant, för många av de här straffen var ju då förknippade med dödsstraff, med döden. Vad har vi på böden? Tänk att vara den person som var tvungen att förrätta dessa...
Men det... Alltså, vi i syragruppen har inga som helst problem med den yrkestiteln. När vi har så att säga, årsstämma...
Ja.
Då behöver man ju utse två nya justeringsmän, två personer i valberedningen, och sen måste vi då tillsätta årets bödel. Och det brukar vara ganska rejäl huggsexa.
Det är det. Det är ju intressant.
Ja.
För förr i tiden så var det faktiskt ofta en dödsdömd brottsling som fick då ett erbjudande om att förrätta avrättningar. Istället för att då avrättas själv.
Mm.
Det är ju ändå ett delikat erbjudande.
Ja.
Eller? Och den personen var då ju enormt föraktad och fruktad. Alltså, tänk dig själv att ha det här till sin uppgift.
Ja, tänk dig, Anna.
Otroligt ju.
Va?
Ja. Hur som helst, det här var lite en kort tillbakablick. Vi har ju naturligtvis inte möjlighet att prata om alla våra lagar och historien kring den. Men det finns mycket där ute att hämta för den som är intresserad.
Mm. Du lär ju återkomma.
Alldeles säkert.
Mm.
Alldeles säkert.
Var icke oroliga. Men ska vi gå vidare? För det har ju utvecklats. Längs med åren, det har du ju sagt. Annars hade det varit jättekonstigt om det fortfarande fanns ett brott som heter trippelhor.
Just det.
Mm. Och så det stiftas helt enkelt nya lagar. Ska vi berätta för personer här ute hur en lag kommer till innan vi går vidare på våra nya lagar?
Ja, men varför inte? Jag tror att vi har varit inne på det tidigare också. Men jag tycker att det förtjänar en liten recap. Och det här tycker jag är en kunskap som väl hör ändå allmän bildning till. Det bör man ju känna till. Det kan ju vara så att man själv går där hemma och fnular på någon liten lag som man tycker borde finnas. Och det är ju så alla våra lagar har uppkommit. Genom någons från början idé och tanke om att ett behov om en lag finns. Alltså det här börjar ju vanligen med ett förslag till regeringen. Och det kallas ju för proposition. Och regeringen lämnar ungefär 200 propositioner till riksdagen varje år. Så att det är inte bara liksom ett par sådana här förslag som väcks varje år, utan det är åtskilliga.
Sen ska om ni har hört ordet motion så är ju det exakt samma sak, men då kommer inte förslaget från hela regeringen utan från en ledamot.
Just det, från en enskild person. Sen ska ju sägas att alla de här propositionerna handlar ju inte om ny lagstiftning, men en stor del av dem.
Mm.
Så vad gör man då? Regeringen har fått in en proposition eller en motion här om en ny lag. Ja, då måste man ju utreda den här frågan på något sätt. Och då tillsätts det som kallas för en statlig utredning. Och då det är inte konstigare än egentligen att utredare tillsätts till en grupp och får i uppdrag att hämta in underlag för en sån här lagförändring. Och såklart också utreda förutsättningarna för införandet av en ny lag eller en förändring i en lag. Och det här, en sån här utredning kan ju ta liksom år och dagar. Det är ju inget som är gjort vanligen i en handvändning.
Nej.
Nu sitter du alldeles tom i blicken.
Nej, verkligen inte. Men förlåt. Men jag bara väntar på, för att jag vill inte säga saker som du snart kommer säga. Men jag vill inte heller att du genar förbi dem. Så jag sitter och försöker läsa av dig. Vad är det du kommer säga i det här? För jag inte vet vad du har förberett.
Nej, jag fattar.
Jag håller in i mitt, till jag vet vad du inte har sagt, så fyller jag i sen.
En sån här utredning i alla fall kommer att sammanfattas och kokas ner i vad som kallas för ett betänkande. Och ett betänkande kommer sen att distribueras till olika berörda parter, såsom olika myndigheter, samhällsinstitutioner och samhällsorgan som får möjlighet att helt enkelt tycka till i frågan. Lämna synpunkter. Och sen då inkomma med ett svar på betänkandet eller ett remissvar om man så vill. Och det här är ju en viktig demokratisk princip, att det går till på det här viset. För det kan ju finnas experter och aspekter på det här förslaget ute i Sverige som man inte känner till i Rosenbad, så att säga. Så att, och det innebär att kommer det in då många synpunkter på det tänkta förslaget eller argument som talar mot att införa det, så kommer ju det också såklart vara vägledande. Och man kanske då försöker hitta andra lösningar eller modifiera det tänkta förslaget. Sen kommer då, vill du skjuta in något där?
Nej, men jag tänkte peta in bara lite mer samhällskunskap. Av alla de här jävla förslagen som kommer in då, de behandlas ju bara för att vi lever ju i en representativ demokrati med massa utskott. Så att när de kommer in då, förslag från regeringen till riksdagen, rent politiskt, det sitter ju en väldigt massa utskott rent politiskt. Det beror på vad det är för lagförslag om. Är det en miljölag? Är det ekonomiskt? Är det brottsligt? Vad är det för en lag? Så finns det massa utskott. I varje utskott sitter 17 ledamöter. Och de platserna är fördelade precis som i riksdagen.
Mm.
Sen sitter de där och dravlar med allt det här nu som Anna har berättat. Alla betänkanden och utredningar och så vidare. Och sen så kommer man helt enkelt fram med ett förslag till beslut. Och så går man in i kammaren. Och det här kanske ni har sett på tv. Då står de och debatterar här nu då. Om det nya lagförslaget som har gått igenom alla de här utredningar och betänkande. Och de har manglats utskotten. Och sen är det ju den här roliga debatten om lagförslaget. Och sen röstar man och sen kommer ett beslut. Så jag plussade på med den rent politiska manglingen, eftersom det är riksdagen som beslutar till slut. Men det är många där som inte har en jävla aning om vad det här för lagförslaget är. Och då måste man göra den här utredningen så att man skickar iväg den till människor som är expert på just ämnet.
Men, och framförallt att den enskilda medborgaren faktiskt har möjlighet att istället, och det kanske kan vara ett trevligt alternativ till att sitta och haspla ur sig saker i olika typer av sociala medier. Saker man är arg över, att lagstiftningen ser ut på det ena eller andra sättet. Man kan ju faktiskt försöka påverka det här, om man känner för det.
Det finns ju faktiskt i nutid exempel på till exempel samtyckeslagen var ju ett väldigt sånt där fint exempel som det bara började bubbla och så blev det opinion och väldigt många som tyckte och tänkte och masserade den här förslaget och till slut så blev det ju till en proposition och man gick igenom den och sen beslutade man om en ny lag.
Mm. Absolut. Men du, jag har skrivit en punkt nu i mitt manus. Lagboksporr.
Ja, men vi kan inte fladdra förbi det här utan att få prata lite om lagboken.
Nej, okej.
Okay. Jag har ju beställt en ny.
Just det, är det en onanisk upplevelse för dig?
Ja, det ska jag säga. När man hämtar ut ett brev på posten som är tungt satan och så tänker man, vad har jag nu beställt? Just det, ny lagbok. Min var ju lite daterad och det var väldigt mycket flärpsystem som också med liksom, det förknippat med stor ångest när jag ska flytta över alla mina flärpar och allt. Men man kommer till en punkt där man känner så här, nej men nu kan jag inte ha den här gamla lagboken längre för att det tillkommer så mycket nya lagar helt enkelt, så att jag inte har den senaste versionen, så jag har nu en ny.
Men berätta lite, sätt oss lite gärna i stämning här, alltså vad händer då? Du packar upp den här tegelstenen.
Ja. Ja.
Hanterar du den då som om det vore nästan någonting du precis har krystat ur dig liksom? Är det med vördnad du bläddrar igenom de lövtunna bladen och luktar på pappret och...
Ja, så jag är ju en bokluktare. Jag gillar ju bibliotek.
Ja.
När jag går in på bibliotek så gillar jag doften av tummade boksidor. Jag erkänner. Men jag känner den vikten i min hand.
Yeah.
Jag bläddrar. Det är liksom en typ av papper i lagboken.
Just det.
Det måste jag väldigt, väldigt, väldigt tunt. Annars så skulle boken vara väldigt, väldigt, väldigt tjock.
Vad är det första du tittar i efter?
Jag tittar så att alla sidorna finns. Nej, det gör jag inte. Nej, men jag bläddrar lite fram och tillbaka och så tar jag det här röda virkade snöret och sen så lägger den mest troligt på rättegångsbalken.
Just det.
Så jag är snabb på innan jag satt in mina flärpar. Men ibland får jag frågor. Hej, jag ska precis börja plugga och det kan vara juristprogrammet eller polisutbildningen. Och så säger, vilken av lagbokarna ska jag köpa? Det finns ju flera olika lagböcker.
Mm.
Och då vill jag bara säga så här, det är alltså privat utgivna grejer. Så egentligen kan vem som helst ge ut en lagbok, om man känner fört. Men den blå som alla tänker på, den är utgiven sedan 1861, det är Norstedts juridik. Den är utgiven från 2011, så är det en gubbe som heter Johan Munk som ger ut lagboken.
Ja.
Och innan det var det lite andra gubbar. Men man kan säga så här, det brukar vara en juridiskt väldigt högt uppsatt person. Till exempel Johan Munk är för detta ordförande för Högsta domstolen. Rättschef för justitiedepartementet. Det är inte bara liksom Hasse ner på torget som vill ut. Nej.
Jag tycker det verkar asjobbig att skriva.
Ja. Det är ju rätt mycket som man ska med så att säga. Till exempel hänvisningar till alla förarbetena.
Just det.
Men den blå, den är komplett. Det är alla 850 lagar. Det finns en grön. Är också en kul grej.
Uh-huh.
Den blå lagboken heter ju Sveriges rikeslag. Det är ju roligt eftersom Sverige är ju en hopsättning av Svea
rike.
Så boken heter egentligen Svea rikes rikeslag. Det tycker jag själv.
Det är kul.
Det är lite roligt.
Ja, det är roligt. Ja, det är kul.
Sen finns det en grön som heter Svensk lag. Men den innehåller bara 450 lagar. Så de har helt enkelt kapat nästan hälften.
Mm-hmm.
Och sen finns det en svart som också är komplett. Och den säljs till väldigt mycket studenter. Den utges av studentlitteratur istället för den vanliga. Men jag skulle säga, vill man ha en helt komplett lagbok så är ju den blå. Den bästa, tycker jag. Men sen finns det till exempel också privat, det finns ju lagen.nu på nätet. Det är också komplett. Nej, men och där finns ju alla och då är systematiskt uppdelat. Och där finns alla EU-grejerna också. Och så. Alla borde ha en lagbok hemma.
Oh ja.
Och nu för tiden, när man köper en lagbok så ingår också en kod Så man kan ladda ner en app och sen så med sin personliga kod så får man tillgång till hela Sveriges rikes rikeslag på sin app också.
Mm-hmm.
Och nej, vi är inte sponsrade. Jag bara tycker att folk borde ha.
Just det.
Vi kan gå vidare.
Ja, men porren då? Vad är det porriga i det här?
Gud, det är som att jag precis har haft världens längsta förspel med någon och någon har torma.
Man jag bara, har nej. Torma. Jag förstår ja, ingenting.
Det där var det som var det, Anna. Du var precis med om det. Men vad tänkte du att jag skulle säga slida och penis, eller? Vad är...
Nej, gud. Jag dör. Okej.
Okay. Ja, det där var det.
Ja, men jag känner... Wow! Wow, wow, wow!
Alltså, vi har precis tagit oss igenom Hälsingsands lagar från 1200-talet i 20 minuter. Nu fan kan vi prata lagbok i 2,5 minut utan att du ska somna.
Men... alltså, wow! Säger jag. Vilken åktur! Vi går vidare, tror jag.
Och bara. Det här är så signifikant för vår relation. Jag väntar och väntar och väntar. I 20 fucking minuter väntar jag. Och sen så försöker jag snabbt rabbla in någonting. Och du tänker, skulle inte du säga något, Lena?
Nej, allt du har sagt har varit superintressant och härligt. Men det är inte så att det liksom kittlar i varenda del av min kropp nu. Det gör det inte.
Nej. Nej, jag är medveten. Jag vet absolut inte vad jag ska säga på det.
Ska vi istället gå in på och prata lite grann om vad vi har att se fram emot för nya lagar då?
Absolut.
Eller de finns ju redan, ett gäng.
Ja, några av dem och några duttar in här längs med sommarns månader.
Det verkar ju vara praktiskt att införa nya lagar, antingen första i första ett år eller första i sjunde. De jobbar hel eller halvår helt enkelt. Jag har aldrig varit med om, tror jag, att en lag... Jag kan, möjligen den här nya smittskyddslagen i och med pandemin, att den gjordes mer så här ad hoc. Men annars så är det ofta hel eller halvår som de kommer. Ska vi inte börja med att damma av då den här nya i miljöbalken som har varit lite av en snackis ändå?
Ja, varför inte?
För nu... Nu är det straffbart att slänga sina fimpar och godispapper på gatan.
Mm, 800 spänn kostar det.
Just det. Och vad heter brottet? Ringa nedskräpningsförseelse. Kan det vara så?
Ja. Det låter rimligt.
Har du inte markerat den sidan med en liten lapp?
Det var inte den första jag tog. Alltså, lagen glädjer mig. Måste jag ändå säga.
Ja, jo.
Av den enkla att jag har varit under många år, och det här är rakt nedåtstigande irritation från min mor.
Mm.
När man ser en människa som är så pass intellektuellt beskaffad så att den har fått på sig byxor, en tröja för årstid.
Knutit sina skor.
Har, om den har liksom ochosbesvär, skaffat sig ett par glasögon. Alltså det finns mycket... vid den okulära besiktningen som ger vid handen att personen har hjärnceller.
Mm. Ja. Mm.
Och så står personen och röker.
Mm.
Och det, alltså, be my guest, säger jag bara. Vissa gör det, andra bara...
Spelar bingo.
Gör något annat. Ja, det är så olika där. Men, när det har röks klart, så kommer personen flippa iväg den där grejen i vid båge, så att den ligger och glöder på en torr gräsmatta eller bara självdör i rännstenen. Utan något som helst betänkligheter, för att 1, det är fult, 2, det är plast, 3, det finns djur och barn, och 4, du är ett miffo.
Nej, men det är så oerhört dumt bara.
Och den här personen hade inte slängt ett snickerspapper. Hade inte slängt sin glasspinne.
Nej, förmodligen inte.
Hade mest troligt inte spottat ut sitt tuggummi bara rakt ut heller. För det är också en kategori människor som dödar fåglar.
Mm.
Men det är som att det är som en clinch. Det bara helt enkelt ta stopp i hjärnverksamheten.
Just det.
Därav tycker jag att den här lagen... Däremot så ser jag ju kanske inte att poliserna kommer springa och jaga. Men kanske att man kan få någon till att tänka. Ja. Att det är ett brott om du skickar iväg den där. Ja, men hur ska jag lösa det? Ja, det skiter jag i faktiskt. Du får bara lösa det.
Ja, herregud. Det är väl inte ens... Det är ett icke-problem. Jag skulle ju även... Jag hade gärna sett en mer extensiv tillämpning av det här lagrummet.
Mm.
Jag skulle kunna tänka mig en ringa nedspottningsförseelse också.
Jaha, ja.
Det här oskicket alltså, när man kommer till busshållplatsen och sätter sig på den här bänken och någon som har suttit där före mig har bemängt.
Någon ungefär, som inte har problem med torra slemhinnor.
Precis, precis. Bemängt 2 kvadratmeter gatsten med slem och snor och spott.
Ja. Ja.
Vad är det där? Föräldrar, pratar genast med era barn. Jag tror att det är företrädelsevis ungdomar som håller på så här. Och gamla gubbar.
Min moster satt på bussen och hörde det här.
Ja.
Bakom sig, inne i bussen.
Ja.
Och hon, mellanstadieläraren, bara, nej men nu jävlar. Så innan hon gick av, då tog hon av mössan på vederbörandes huvud.
Aha.
Torkade upp högen och tryckte ner den över huvudet igen. Innan hon gick av och sprang hela vägen hem i panik. För hon tänkte att nu blir jag också yxmördad.
Kvinna, hör av dig så ska du få ÖMDKs hjältepris.
Ja.
Vi går på paus nu, Lena. Jag måste fundera på det här.
Välkomna tillbaka, det är krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och vi håller i detta nu på att mangla oss igenom lite nya lagar som har införts här vid årsskiftet.
Ja, och då skulle jag gärna vilja ägna några minuter åt att prata om ett mycket efterlängtat tillskott i brottsbalken. Nämligen det nya barnfridsbrottet. Som införts nu. Som sagt har varit efterlängtat på grund av att tidigare så har inte barn som har bevittnat eller hört eller upplevt våld i sin hemmamiljö betraktats som målsägande. Barn har haft rätt till brottsskadeersättning om man har kunnat påvisa att ett barn har tvingats uppleva det här. Men har ju inte varit en juridisk part i brottmål.
Nej, de har haft ungefär samma rättigheter som krukväxten som stod i rummet.
Lite så. Lite så. Så det här är ju en tydlig liksom, markering i lagstiftning om att vi dels har åtagit oss att införa barnkonventionen i allt väsentligt i vår befintliga lagstiftning. Men också att vi jobbar aktivt med att stärka barns skydd och barns rättigheter. Och det här är ju tillämpbart då på alla människor som inte har fyllt 19 år. Alltså upp till 18 års ålder. Straffet, jag tror så här att det är inte ett brott som alltid kommer vara lätt att liksom leda i bevis. Alltså vad ett barn har uppfattat och hört och allt det här. Men det är en väldigt, väldigt viktig markering skulle jag säga. Och det har gjorts ett stort antal anmälningar redan nu, vilket ju är väldigt, väldigt positivt. Det blir alltså straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra vissa ska sägas, brottsliga gärningar. Men det gäller i huvudsak vålds-, frids- och sexualbrott som sker i en nära relation. Straffet, bra. Fängelse upp till 2 år. Grovt brott, fängelse i lägst 9 månader och högst 4 år. Mycket bra.
Mycket bra. Sen finns det en lag till på lite samma tema. Skärpta straff.
Okej.
Okay. 2 hours later.
Du tänker nästa på... punkt, Anna. Jag bryggade precis dig till din nästa punkt.
Gud, vad snyggt. Det var synd att jag inte nappade. Jag hängde inte med där riktigt.
Ska vi försöka en gång till?
Ja.
Sen finns det ju en till förändring på lite samma tema som ligger dig varmt om hjärtat.
Ja, du tänker på det skärpta straffet för grov kvinnofridskränkning. Det är ju så här att den 1 januari i år så är det flera lagändringar som har trätt i kraft som ingår som en del i regeringens åtgärdspaket för att motverka våld helt enkelt. Våld i nära relationer och för att stärka liksom barns skydd. Och nu då så har straffet för grov kvinnofridskränkning skärps från fängelse i 9 månader till fängelse i 1 år.
Kunde de inte ha tagit i lite mer?
Ja, så jag tycker fortfarande att det är klent. Men däremot så har man också adderat några brott som också ska kunna ingå för att det ska vara fråga om grov kvinnofridskränkning. Nämligen förtal och grovt förtal.
Bra.
Det är bra.
Och sen har vi den slopade straffrabatten för unga kriminella vid allvarlig brottslighet. Ska vi nämna lite om det? Och det här är ju ett typexempel på lag som tillkommer med samhällsutveckling.
Berätta!
Ja, men 2 januari 2022, alltså den har redan förts in. Då, innan så har ju en persons unga ålder kunnat anses som en förmildrande omständighet när man då, när domstolen ska bestämma hur långt ett straff ska bli. Mm. Och den här lagförändringen gör ju alltså att den här straffreduktionen för personer i åldrar 18-20 slopas. Om det är lite grövre brott, det ska ha minimistraff på fängelse 1 år.
Mm.
Till exempel då rån, grov misshandel och våldtäkt.
Ah.
Och inte heller längre så ska det krävas starkare skäl än normalt för att döma en ung myndig person till fängelse.
Ja, men och det här är ju, det är som du säger, det här är ju en direkt effekt, tror jag, av samhällsutvecklingen. Men också kanske viss lobbyverksamhet. Det här är ju något som verkligen har debatterats, menar jag, i
absolut.
Både media och i massa olika sammanhang.
Ja, men absolut. En sista grej är ju att vissa av de här allvarliga brotten, till exempel mord, våldtäkt mot barn, som också nämndes, så ska det inte kunna preskriberas om brottet har begåtts av någon som fyller 18.
Precis, och det är ju också jättebra. Det är ju befängt. Att det ska kunna ske. Va?
Ja.
Eller hur?
Jag håller med. Håller helt med.
Mycket välkommet. Så läste jag om ett nytt, jag vet inte om vi ska kalla det nytt brott eller ny lag. Eller lagrum. Mm. Kriminalisering av aggressionsbrott. Mm. Det var helt nytt för mig, detta.
Du kan nog kalla det brott för att det har införts ett helt nytt kapitel i brottsbalken på grund av det här.
Ja, det här är ju spännande alltså. Det här handlar ju om att Sverige då har anslutit sig till den så kallade Romstadgan som ger nu Sverige rätt att döma i fråga om aggressionsbrott. Och jag tänkte bara beskriva vad Romstadgan är. Det här är ju grundat i eller härstammar från den internationella brottsdomstolen. Det är liksom deras dokument, eller grunddokument, eller vad vi ska kalla det, som antogs just i Rom i slutet på 90-talet. Och sen började gälla i början på 2000-talet. Och den här stadgan då klargör då domstolen, den internationella domstolens liksom funktioner och organisation. Men ska vi berätta lite grann om vad det här aggressionsbrottet innebär då?
Ja, så det reglerar ju straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse och så lite andra författningar. Och då har man då fått föra in ett nytt kapitel i brottsbalken med en ny rubrik som heter om svensk domstolsbehörighet. Där man helt enkelt, man har behövt stifta nya lagändringar i Sverige för att svensk domstol ska kunna döma över brott som har begåtts utomlands mot svenska medborgare eller företag. Och det här är ju nytt.
Ja, men precis. Och det kommer väl främst vara fråga om att de som kan åtalas för detta är personer med någon form av militär eller liksom politisk makt i ett land.
I den här i den här nya paragrafen, paragraf 3 då, då, brottsbalkens andra kapitel, då rabblar de upp 6 punkter med olika typer av anknytningsfaktum. Alltså det måste fortfarande vara vissa saker uppfyllda för att det ska kunna, för att inte svensk domstol ska gå in och veva i andra länder. Så det finns 6 stycken olika typer av anknytningsfaktum.
Ah, okay.
Som något av dem måste det vara helt enkelt.
Jag läste att det här brottet kom till och utformades till följd av Nürnberg-rättegångarna. Där några av ledarna från Nazi-Tyskland ju dömdes. Och vid den tidpunkten så betecknades det här som ett brott mot freden. Jag hörde igår på tv, det slog mig nu, om ett historiskt åtal i Sverige där en kvinna åtalas för att ha tvingat ett barn att kriga. Alltså ett barnsoldatsmål som tydligen är helt unikt. Och det här ska ha skett i IS-sammanhang och pojken som det gällde i det här fallet som var 16 år dog i kriget. Det är ju intressant att få rättspraxis i ett sånt mål, Lena.
Ja, verkligen. Jag tror att samtiden, världen, på något sätt krymper ju världen. Förut så behövde kanske inte lagmannen i Hälsingland ägna sig så jättemycket åt vad som hände på andra sidan jordklotet för att det skulle liksom aldrig ens nå oss här.
Nej.
Medan nu flaxar vi runt den här jorden liksom 3 varv i månaden. Och det som händer borta berör oss här, vi flyttar på oss. Så att jag tror att just lagförändringar och att glida med i samtiden och snabbt justera lagarna så att de är up to date. Det är ju någonting som bara kommer utökas, tänker jag.
Håller med.
Men också frustrationen över att man ibland kan tycka att det går långsamt. För från att man skriver en proportion eller en motion till att det bereds, hamnar i utskottet och sen så beslut. Och sen när man har tagit beslut så kommer man sätta ett datum mycket längre fram när det också träder i kraft. För det finns en väldig massa människor och myndigheter som blir berörda av varje lagändring. Mm. Så en lagändring kan göra att till exempel en sektion inom en polisorganisation måste helt lägga om sitt arbete. Man kanske måste anställa en helt ny typ av expertis.
Ja.
Och då kan man inte bara säga att från och med idag gäller nya lagen, utan man behöver faktiskt ge människor en chans att kunna akklimatisera sig till den nya lagstiftningen.
Ja, ja visst. Ja, jag är helt med dig.
Sen har jag några till intressanta här på min lista. Får jag dra dem?
Låt höra.
Jag tittar på klockan, jag får dra dem. Till exempel en ny befogenhet att göra husrannsakan som har kommit in i polislagen.
Aha,
intressant.
Mycket.
PL 20 Adam infördes ju 2019 där man då utökade polisens befogenheter att göra husrannsakan i fordons, alltså bilar och båtar, för att eftersöka vapen och andra farliga föremål som är ägnade för att göra skada mot människor. Alltså annars så finns det husrannsakan i rättegångsbalken och då ska det finnas en person och det ska vara skälig misstanke, Men i polislagen finns helt enkelt utvidgade möjligheter att göra husrannsakan när man inte har nått upp i rättegångsbalkens regler.
Och det här tror jag är enormt efterlängtat och en effekt återigen av det rådande samhällsklimatet.
Ja. Och 2019, då kom bilar och båtar. 2021, det vill säga i slutet nu av 2021, jag tror den trädde i kraft 1 december 2021. Då får man också göra husrannsakan i gemensamma utrymmen eller i anslutning till flerbostadshus. Mm-hmm. Nu är vi ute efter källarförråd, vind, tvättstugor, cykelrum och såna här. För att det är väldigt... Jag vill kanske ogärna gömma vapen och explosiva varor i mitt hem. Dels för att det kan vara farligt, men också går att knyta lättare till mig till person. Mm. De har sett att det göms massa skit runt om bostäder. Och nu får polisen gå in och leta där med hjälp av polislagen utan att man behöver ha en skälig misstänkt person för det.
Ja, det är jättebra.
tackar, tackar, säger vi åt det. Sen så finns det också nu från och med 1 januari i år möjlighet att använda tidiga förhör. Lite krångligt, men ändringarna gör att det finns möjlighet att använda berättelser som lämnats vid tidiga förhör utöka. Det är mer så här, vad får jag använda de här uppgifterna till och när? Mm. Ungefär en sån lag. Man får tillåta berättelser från förhör inför en brottsbekämpande myndighet. Ni kan tänka, läs Säpo här. Mm. Och ta upp bevis i domstol före huvudförhandling och att använda vittnesattester som bevis. Återigen, kommer det in uppgifter som vi vill kunna använda oss av, så ska man nu med den här lagen också kunna göra det för att jättebra. Driva i bevis. Jättebra. Lullen, lagen om alltså unga lagöverträdare. Där finns det också utökad möjlighet att avgöra mål utan huvudförhandling. Och det handlar ju i princip bara om att göra det, kunna göra de här ärendena så effektiva och ändamålsenliga som det är möjligt. Mm. Att man ska kunna i varje enskilt fall avgöra, behöver vi en huvudförhandling? Eller kan vi avgöra det här målet innan huvudförhandling?
Mm-hmm.
Bra,
låter
eller hur?
Också väldigt bra. Ja.
Sen har vi... Det här tyckte jag var lite roligt att ta med därför, bara därför. 1 januari 2022, en helt ny myndighet för att stärka psykologiskt försvar.
Mm-hmm.
Och det är en myndighet som ska samordna, utveckla myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Lämna stöd till sådan verksamhet och bidra till att stärka vår befolknings motståndskraft. Och det handlar ju rakt upp och ner om att lyckas identifiera och möta otillbörlig informationspåverkan och spridning av vilseledande information riktat mot Sverige.
Känns rimligt i den tid vi lever i.
Ja. Att det, man kanske på myndighetsnivå lägger pannan i veck och funderar över det som sprids i, och varför det sprids. I skolorna nu för tiden jobbar man ganska mycket mer med källkritik än vad du och jag hade i våran undervisning.
Mm.
Jag vet själv här, min son sitter hemma med artiklar där de ska få, vem har skrivit artikeln, varför tror artikeln är skriven, vad har personen som har skrivit artikeln för agenda med den här artikeln? Så höll vi inte på så jättemycket i skolan på 1800-talet.
Nej.
Var det något mer jag ville säga? En liten grej kanske för er som har kiddos kan ju säga att från och med sommar så måste man till exempel ha förarbevis för att köra vattenskoter.
Mm, just det.
Så det kommer... längs vägen, fler och fler lagar. Och det är inte helt lätt att vara medborgare, faktiskt.
Nej, och hänga med i allt det här.
Nej, och man kan inte som medborgare, när du har begått ett brott, säga, men hur skulle jag veta att det här var kriminaliserat? Det förväntas du som medborgare veta.
Mm.
Så när man köper en ny vattenskoter eller bestämmer sig för att bli rökare eller köper en bil eller gör någonting annat, då förväntas du också veta alla lagar och regler som styr din användning av den nyss inköpta hobbyprylen.
Ja, men så är det. Och innan vi släpper in en hungrig Ljungdal som vill berätta om en viss rövhatt, så tänkte jag bara nämna helt kort ytterligare ett lagförslag som ligger
har
ute.
Har du någon gång spänt bågen och sagt så här,
snabbt.
Låt mig ta en ordentlig bra stund?
Ja, men jag hinner ju aldrig det. Det finns,
aldrig
en bra stund.
Vän, du säger ju helt kort även om du pratar i 3 veckor.
Nej då, inte alls. Det här, det här kommer ske helt kort. Det ligger ett lagförslag just nu om införandet av, och det här är återigen något som jag ser väldigt mycket fram emot, ett särskilt hedersbrott i brottsbalken. Regeringen har alltså föreslagit att det ska införas ett brott specifikt mot eller för hedersförtryck. Och det innebär att det då kommer bli straffbart att begå vissa handlingar och gärningar för att bevara eller upprätthålla en person eller en släkts heder. Och den som
halleluja!
Bedöms, eller hur? Och den som bedöms skyldig till brottet ska dömas till fängelse i lägst 1 och högst 6 år. Den här lagen förväntas, eller lagändringen förväntas träda i kraft i sommar. 1 juni 2022.
Det här är också en lag som kommer att vara omhuljad av ganska stort mörkertal.
Det kan man tänka sig.
Det ligger absolut i sakens natur.
Jajamän. Mm.
Det vill till sig att det ska till en väldigt spännande informationskampanj och duktiga personer inom polisen som ska jobba med det här.
Ja, men återigen, bara att den finns innebär absolut en markering kring vad som är acceptabelt enligt svensk rätt och inte. Så det är bra.
Vi är för.
Du, ska vi trycka ut lite samhällsinfo innan rövhatten? Mm. Vi kanske ska dels puffa för vårt Instakonto, Ljungdahl och Ginghede, och dels vår mail som heter hej@ljungdahlochginghede.se. Det går bra att kontakta oss där. Sen skulle jag vilja slänga ut en liten flagga kring livepodden. Det finns biljetter att köpa fortfarande till alla 5 städer som vi har förhoppningen om att besöka. Så kan man väl säga. Mm. Det är ju lite ett annat läge nu än för 2 månader sedan.
Och när du säger att det finns biljetter, på vissa av situationerna, då är ju den biljetten typ så här bakom en pelare.
Ja, nej, lite så. Men
det finns inga lyssnarplatser på de här ställena, men på några av ställena så är det väldigt utsålt. Och ja, på vissa andra finns det lite bättre.
Helt rätt.
Men alla som kommer få känslan av att vara med.
Exakt. Mm. Och vi hoppas verkligen att det här blir av nu, eftersom vi har längtat efter att få träffa er allihopa. Men ja, nu Lena, jag håller i hatten, lutar mig tillbaka och väntar spänt på veckans rövhatt.
Lenas rövhatt.
Ja, jag hade rätt många att välja på den här veckan.
Ja.
Min arbetsmetod gällande rövhatt är ju att jag är i samhället amongst homo sapiens.
Mm-mm.
Jag blir förargad, förskräckt och förbannad. Jag öppnar upp mitt anteckningsblad i min telefon och så skriver jag i en, där jag har liksom alla mina rövhattar, så det här får jag inte glömma, så skriver jag i.
Mm-hmm.
Och sen ska jag då välja en. Nu senaste tiden har ju jag varit ett offer för mother covid. Så att jag har ju jag har inte haft så himla mycket situationer där jag har stötts och blötts med homo sapiens liksom i det offentliga rummet.
Nej.
Utan jag har varit på nätet.
Mm. Mm.
Mm. Och eftersom jag gillar att ta saker som har irriterat mig för stunden, så tog jag någonting här som jag upplevde senast i morse.
Jaha.
I den här veckan blir det veckans rövhatt / veckans fascination.
Jaha.
Jag är inte lika arg den här veckan, mer oerhört nyfiken för hur människor funkar.
Ja.
Kanske att du kan beskriva det för mig.
Ja, vi får se. Vi får se. Mm.
På Facebook.
Mm-hmm.
Meta-broddare. Meta, nej inte meta-broddare. Meta, som det nu. Jag får inte säga Facebook, utan det heter ju Meta.
Mm.
Mm. Där fladdrar ibland runt olika typer av inlägg som dyker upp i mitt flöde på grund av att det är människor som jag är vänner med som har skrivit någonting i kommentarsfälten.
Just
det är väl någon algoritm som gör att jag då måste få se det.
Mm.
Och det som händer är att jag egentligen bara får se hur dumma i huvudet mina egna vänner är.
Ja, det där är deppigt. Det är deppigt.
Mm. Mm. Man tänker så här, what?
Ah.
Och då, låt mig ge några förslag på saker som mina vänner, släkter och bekanta. Och då har jag en ganska liten klick. Jag är inte så happy, trigger happy när det kommer till att släppa in folk på Facebook.
Nej, det är känt.
Säg att jag har kanske 100.
Mm. Mm.
Det är alltså människor som jag när som helst skulle kunna ringa upp idag och ingen skulle tycka det var konstigt. Det är de människorna som jag släpper
in. Det ska också sägas att det är väldigt svårt att passera igenom det där filtret, därför att det görs ju en personprofil så att säga. Du har nog säkert ett persondokument för alla som du har släppt igenom också, om jag känner dig rätt.
Jag har många gånger skärmdumpat och skickat till Anna och så skriver så här: vem är det här? Varför vill den här kompisen vill bli kompis med mig på LinkedIn?
Ja,
nej, det där är en barndomskamrat till mig.
Det är i för sig konstigt.
Man bara, vad fan ska den till mig att göra? Tänker jag, så trycker jag på nej.
Det håller jag verkligen med om.
Mm. Ja. Nåväl, några av sakerna som då dyker upp i mitt flöde för att människor i min närhet har känt sig kallade att kommentera bilden, och då dyker den upp hos mig. Skriv en fisk som inte har A i sig.
Ja, de där är så dumma.
Jag då kan jag också se människor bara känna, va? Ja, nej men, lax, mört. Och då ser man då hur någon kompis till en, någon har skrivit mört. Lite längre ner så ser man en person som har skrivit sill. Och sen kommer strömming. Och sen kommer någon som säger, men sill och strömming är ju samma fisk. Gills det? Aj, är du med?
Aj, det är så avgrundsdjupt.
Sen kommer nästa. Skriv en stad som inte har O, A eller R i sig. Varpå då en person i min närhet som är oerhört intellektuellt beskaffad skriver Jönköping! Utropstecken.
Ja. Men det som är ändå värst med det där är ju att folk inte fattar att de inte ska svara på de där.
Exakt. Mm.
De bara jag fortsätter. Ja. Jaha, okej. Det är ännu fler exempel. Ja.
Jag har en jättelång lista.
Jaha, oh, låt höra. Låt höra.
Och då är det liksom en svart bild med vit text, väl, så här i versaler, väldigt enkelt, skrivet baklänges. Och då står det så här: om du kan läsa det här, skriv ditt namn baklänges. Varpå någon då har skrivit Anel, om det då hade varit jag, i det här kommentarsfältet.
Eller jag, Anna.
Eller Anna. Förstår du? Alltså, är det så att människor blir så oerhört så här, nej men, jag måste vara unik som klarar att knäcka den här koden. Jag skriver mitt namn baklänges.
Ja men exakt, vad är drivkraften då? Vad är det som får... Alltså, för det första måste det finnas eoner av tid i de här människornas tillvaro. Som sätter sig ner och aktivt deltar, liksom.
Jo, men alla de jag har tagit hittills, där kom ju svaret till en på en halv mikrosekund. Det kräver ju 0%.
Ja.
Men sen kommer ju också... det finns ju lite olika teman. Det finns de här matematiska exemplen.
Just det.
Mm. Till exempel när det är geometri, hur många trianglar ser du?
Yeah.
Då sätter sig folk, då tar de en beskärd del av sin lunchrast och så börjar de räkna, här är en, här är, då är det två, de där två är ju en var, och sen, då är det uppe i två. Eller, min favorit, när man då får se typ så här en vante, och så står det lika med fem. Och så är det två vantar plus en pommes frites. Då är det alltså fem plus fem.
Plus
och då räknar
man
ut att pommes fritesen, då är ju pommes fritesen värd två. Och sen så då är det lite, sen på sista raden så här, är det ju då ett frågetecken. Och då är det ju så kul att i pommes frites-högen så är det ju helt plötsligt dubbelt så många pommes frites. Eller han just har det. Inte, på ena handen har han två
precis.
Handskar. Så man måste zooma in. Ja, han har ju tre skivor på sista bilden.
Den såg inte komma.
Och då skriver folk 18. Nej, kommentarsfältet i dem är så här, nej, fel, försök igen. Zooma in, tänk fågel, tänk fisk.
Men det är också roligt med de här trianglarna då, när de ska räkna. Det tycker jag ändå fascinerande, folk som garderar sig. Mm. 22 eller 23. Okej, okay. Så har du sett 22 trianglar eller har du sett 23 trianglar? Det är det som är frågan. Vad är det du skulle svara på?
Ja, och nu avslutar med mina två mest fascinations liksom teman. Det ena är när man ser, och det är framförallt en person i min Facebook-omgivning, där man kan, som delar ta mig fan allt.
Urskiljningslöst.
Då kan man se att hon har delat. Och tittar man på inlägget, då kan det vara till exempel ett inlägg som är gjord då i en... Ja, men det vill säga, alla vi som bor på Gula gatan i Skövde.
Ja.
I den forumet är det delat. Och då är det så här, min son har tappat våra tvättstugnycklar. Det är en knippa med 8 nycklar. Är det någon som har sett den? Det här delar hon alltså. Då bor hon 65 mil ifrån den Gula gatan. Och inlägget är från mars 2012. Är du med?
Ja, men alltså, det är så deppigt det här på något vis. Är det inte
alltså, Homofuckers.
Men jag tror att de här människorna känner sig samtidigt rika. Därför att de har inget eget content att liksom tjonga ut på sin wall. Men så dyker det upp, ah, det här kan jag dela. Då kommer det upp på min vägg, det ser ut som att jag är jätteaktiv.
Nej, men du ser ju ut som att du är helt eftersatt.
Men också helt eftersatt, ja. Ah, det är precis.
Men och återigen så kanske det är en tur att vi i dagsläget, våra barn skulle aldrig göra det här. De ser ju direkt, inlägget är gammalt.
Ja, de är alerta.
Det har ingenting med mig att göra, det här ska jag inte dela. Och sen kommer den sista, den här, som ofta är omhurjad av såna här små, luddiga, fula Miranda-gossebjörnar med något lapp på ena skinkan som ser ut som ett hjärta.
Ja.
Och så står det så här, dela det här om du älskar dina barnbarn.
Ja, precis.
Mm, ja,
den,
ja.
Är ju, den är ju ful. Det är ju liksom, det är ju att jobba utpressning. Det är så här, oh, fan, jag glömde dela den där jävla nallebjörnen. Vad innebär
det? Nu kommer
det?
De att dö.
Kommer de dö då, eller?
Ja.
Mm.
Ja, men absolut. Det är samma person som delar livet handlar inte om en dans på rosor, det är att äta choklad i regn. Det är exakt samma jävel som delar den.
Och de delar ofta om de har spelat någon sån här appspel. Och så har de liksom kommit till nästa level.
Och
Candy Crush. Candy Crush-gänget. Alltså,
inbjudningarna man får ibland på Messenger, vill du vara med och spela? Nej!
Vill
nej.
Du spela Candy Crush med mig? Klicka ja eller nej?
Nej!
Nej,
jag vill inte lära mig hur man byter matta på app. Alltså det är så här, inred det här hemmet, kamma det här håret, tryck på de här jävla knapparna. Nej! Du får återgå till att räkna på en fritt. Blanda inte in mig i ditt deppiga liv. Ja, nej, som du hör, en rövhatt slash bara en djup fascination för varför, och varför fattar inte folk att om det är du som är produkten.
Ja, alltså, precis. Inget av det här sker av en slump. Det är ingen som bara tycker det vore jättekul att se vilka fiskar utan bokstaven i som du kan, utan det här är ju faktiskt, om man ska vara lite seriös, en fråga om att lura ur folk deras lösenord.
Mm, det här kanske blir, för att bara sum it all up, det här kanske blir en utmaning för myndigheten för psykologiskt försvar. Det här är en typ exempel
ja,
när man går ut med riktlinjer. Om du vet
otillbörlig påverkan.
Mm. Ja, om du vet att mört stavas utan A, så behöver du inte tala om det för alla människor. Vi andra vet nämligen det också.
Ja, just det.
Typ något sånt skulle de kunna gå ut med på anslagstavlan.
Jag tycker det är fantastiskt ändå.
Mm, det var det.
Bra slutord, Lena Ljungdahl. Jag älskade den här rövhatten.
Mm. Nu ska jag gå och rensa bland mina vänner igen.
Ja, gör det. Jag själv ska gå och göra någon form av horoskop på Facebook. Ta hand om er. Vi hörs.
Ta hand om er. Vi hörs. Bye.
Bye.